Idag tänkte jag prata om pacifism. Och det är ett ämne som jag har grubblat mycket på i 15 års tid. Så jag tänkte jag skulle försöka förklara lite hur jag tänker kring det här. Det första jag vill säga är att en pacifist är inte en passivist. Att vara pacifist, eller vet ni vad ordet betyder? Det är två ord som kommer från latin. Där en ordet pax känner ni säkert igen. Kommer ni ihåg pax vobiscum? Eller om man hälsar varandra med i Ivanhoe eller vad det är. Pax, det betyder fred. Det fanns någonting som hette pax romana på den romerska tiden. Alltså pax, eller den romerska freden. Så när man säger pax, nu kan jag inte det latinska ordet, men det andra ordet i pacifist då, är, då blir det skapa fred. Det är vad ordet pacifist betyder, att man skapar fred. Så man är alltså, är man en pacifist, är man en fredsskapare. I den latinska bibeln så förekommer det ordet vid ett tillfälle som jag har hittat. Det är saligprisningarna. Det är när Jesus säger, saliga är fredsskaparna. De ska kallas Guds barn. Kommer ni ihåg det? Matteus 5 och 9 eller någonting sånt. Och det som det står i den latinska bibeln då, saliga är pacifisterna. Det är vad ordet betyder liksom. De som skapar fred. Och det här var den allmänt hållna kristna hållningen de 300 första åren. I princip alla kristna var pacifister de 300 första åren. Det är ju till stor del för att de hade ju ingen makt liksom. De hade ingen möjlighet. De hade inga vapen liksom. Den romerska makten var ju så totalt överlägsen. Men inte enbart därför, utan det fanns också en tanke med det. Även så att de första ursprungliga pingstvännerna var pacifister faktiskt. Till och med under första världskriget så skrev de mycket om det här i Amerika. De första pingstvännerna om hur vi ska avstå från krig och våld. Sen när pingströrelsen blev stor i Sverige så, och Levi Petrus var vår apostel, så ändrades det liksom. Han var inte pacifist. Så vi i Sverige har inte riktigt den historien. Men ursprungligen var pingstvännerna pacifister. Och sen långsamt men säkert gled det till att ju mer allmänt accepterad man blev i samhället, desto mer benägen blev man också att då vara en del av makten. Och att då är man en del av makten så måste man ju upprätthålla lag och ordning och så vidare och så vidare. Så ju mer man går i den riktningen, desto mindre pacifist brukar man bli. Den här bilden har ni sett, har jag visat för er i omgångar på olika sätt. Och jag behöver förklara den här, för den ingår på något sätt i hur jag tänker. Det är så här att ni ser den röda bågen som går ner där. Det kallar jag för världens rike. Vi lever i världen, eller hur? Men det står också i Bibeln att vi föds på nytt in i Guds rike. Och att vi har vårt medborgarskap i himmelriket, står det i Bibeln. Det betyder alltså att vi lever i världen, men vi tillhör Guds rike. Det är samma sak som att om man åker på, eller jag nämnde vid något tillfälle att man flyttar till Ryssland. Man är fortfarande svensk medborgare, men man lever i Ryssland och får leva med deras lagar och får underordna sig dem. Men man vet att egentligen är jag svensk. Det är det som är mitt medborgarskap. Men så länge som de ryska lagarna är okej liksom, så följer man ju dem såklart. Men samtidigt vet man att jag tillhör någonting annat. Så det jag försöker visa här är att vi kristna, vi lever i både den gamla världen och det nya Guds rike. Så vi lever alltså under båda förutsättningarna. Det är ibland svårt att förhålla sig till. Och just när det kommer till våld och krig så blir det en konflikt här, anser jag i alla fall. Det är en gråzon som man måste fundera mycket på. vad får jag göra som kristen i världen? Och om vi då går igenom det lite. Det står i Johannes 5:19 att världen är i den ondes våld. Så, och Jesus säger att världen hatar er. Och om de förföljer mig så kommer de också förfölja er. Så liksom förbered er på det. Och att bekänna att Jesus är Herre, det är alltså mer än bara att säga att han är min personliga frälsare på ett andligt plan. Ni vet, på romartiden, att säga att någon annan än kejsaren var Herre, då var du revolutionär. Då var du liksom en upprorsmakare. Och ni vet vad romarna gjorde med upprorsmakare, eller hur? Om någon utmanar den kejserliga makten, då ska de dödas liksom. Eller hur? Det är så romarna agerar. Det var därför de dödade Jesus. Därför att han sa att han var judarnas konung. Eller att han var en... Judarna sa det om honom. Vilket han inte förnekade inför Pontius Pilatus. Så att bekänna att Jesus är Herre är mer än bara att säga att han är min personliga frälsare. Det är att säga att han är faktiskt Herre även i Sverige. Han är världens härskare också. Han är den som har makten liksom. Och det är han som är min herre, min högsta auktoritet. Även om vi uppmanas att underordnas myndigheterna, så är det Jesus som är vår herre. Och Guds rike, säger Jesus, är här. Guds rike har kommit, säger han. I Gamla testamentet och framförallt profeterna, de profeterar mycket om att Guds rike ska komma, det ska bli helanden, lamm ska ligga bredvid lejon, det ska vara fred på jorden och så vidare och så vidare. Det profeteras mycket om det Gamla testamentet. Och när Jesus kommer, då säger han liksom, nu är det här. Och så bevisar han det genom att hela folk, genom att uppväcka de döda och så vidare och så vidare. Han liksom säger, nu är Guds rike här. Det har redan kommit. Och så säger han till oss att vi som tillhör honom då. Och nu är det er uppgift att göra, att gå ut och sprida Guds rike. Gå ut och berätta om det här. Vittna om att Guds rike är nu här. Berätta det för världen. Och låt dem få komma in i Guds rike. Problemet är att de här två rikena krockar liksom. Det uppstår friktion här. Därför att vi som tillhör Jesus är annorlunda än de som tillhör världen. Här säger Jesus, vi ska läsa det, Johannes 15:19. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Så det Jesus säger till oss som tillhör honom, det är att vi ska någonstans acceptera att vi kommer bli förföljda. Vi ska acceptera ett visst mått av lidande. Vi ska acceptera att vi kan dö för våran tro. Det står också i Uppenbarelseboken att det kommer bli mer och mer sånt här framöver. Lidande och förföljelse. Vilddjuret kommer försöka döda de som tillhör Jesus. Och så står det så här. De som får gå i fångenskap ska gå i fångenskap. De som ska dö får dö. Ungefär så. Alltså att man ska acceptera att det kan bli en del av verkligheten för oss kristna. Petrus, han kallar det här för en nåd. Visst är det märkligt? Att om man får dö för sin tro så är det en nåd. Alltså man ska se det som en glädje att få dö för Jesus. Vet ni varför? Därför att det bevisar att vi tillhör Jesus. Världen hatar Jesus och alla som tillhör honom. Och får vi dö för våran tro, då betyder det att världen har sett att vi tillhör Jesus. Och att få tillhöra Jesus, det är det bästa och mest önskvärda man någonsin kan få och vara del av. Att få ha sitt namn skrivet i livets bok liksom. Så vill någon döda oss för att vi tillhör Jesus, då ska vi säga tack liksom. För att du har sett att jag tillhör Jesus. För det är det som är det viktigaste för mig. Inte mitt liv. Sen, först ska man då acceptera att det kan komma lidande. Det andra man ska också göra det är att man ska lära sig att vi kristna ska inte löna ont med ont. Ni vet att när Jesus kom till Jerusalem så står det om att han tittade ut över Jerusalem och började gråta. Kommer ni ihåg det? Det är för att han gråter. Därför att Jerusalem hade inte lärt sig vad det är som ger henne frid och fred. Alltså frid och fred, det är samma ord på hebreiska, shalom. Det är vi på svenska som översätter det till två olika och så säger man att frid är någon slags inre grej och fred är det som är yttre mot krig och sånt där. Men i Bibeln så är det samma sak. Så Jerusalem hade inte lärt sig hur man får fred. Och det ser vi än idag, hur den staden ständigt drabbas av krig och elände. Jag vet inte hur många gånger den staden har intagits, raserats och allt möjligt. Den heter ju till och med fred. Ni vet, Jerusalem, det är två ord. Jeru, shalom. Den heter till och med fred, men de har inte förstått, säger Jesus, hur man ska få fred. Och Jesus säger liksom, löna inte ont med ont. Nej, det är Paulus som säger förresten, och Petrus. Utan besegra det onda med det goda. Det här är någonting som, är man pacifist så bör man fundera på hur gör man det. För Jesus ger exempel på det här i bergspredikan. Där gör Jesus så här att han, först säger han så här. Han jämför med gamla testamentet. Ni har hört att det är sagt. Öga för öga, tand för tand. Men jag säger er, vänd andra kinden till. Eller hur? Det är det nya testamentet. Bergspredikan, det är liksom de kristnas nya bud, våran lag. Gamla testamentet gavs till Mose på Sinai berg och vår lag ges på det här berget då, som Jesus är på, bergspredikan. Och det Jesus säger, ni vet, har ni, nu håller jag på att fråga, har ni slagit någon på käften någon gång? Om man ska slå någon på käften, vilken kind slår man på? Tänk efter nu. Vilken kind slår man på?
Vänster
kind. Eller hur? Om man slåss med varandra, de allra flesta människorna är högerhänta, så slår man dem på käften så slår man oftast på vänster kind. Eller hur? Varför säger Jesus, om någon slår dig på den högra kinden, så vänd den andra till honom? Har ni funderat på det? Det beror på att på Jesu tid var det vanligt att om man var en herre och hade slavar och ville tillrättavisa dem, så gav man dem en lavett så här på höger kinden liksom. En sån. För att visa sin dominans, sin jag bestämmer liksom. Du är inte värdig mig på något sätt och jag smäller till dig så här liksom för att du har gjort något fel. Och då säger Jesus, om någon slår dig på det sättet, visa liksom att du tolererar inte att bli betraktad som en slav eller som en underlägsen person, utan vänd upp den rätta kinden åt honom. Om han ska slå dig så får han slå dig på den vänstra kinden. Och vad har du gjort då? Då har du gett den här personen två alternativ. Det första är, antingen så måste han slå dig på riktigt. Och då har han tvingats se dig som en jämlik. Alternativ två är att han inte slår dig mer. Och då har du, utan att göra någonting våldsamt, fått han att sluta slå dig. Eller hur? Så båda de här två alternativen, vilket den blir, leder ju till någonting bättre. Och det är så här man gör. Det är det som är pacifism. Att man skapar fred utan att använda våld. Att man erbjuder sin motståndare en chans att sluta göra fel. Och att inse sin dumhet. Och att sluta med det. Och du vinner seger över honom. Är ni med? Då skapar du någonting. En pacifist är inte en person som bara tar slagen liksom, och sen går och gråter. Då är du inte pacifist. Då är du passivist. Liksom. Det finns fler sådana här exempel. Jesus säger, om någon tvingar dig att gå en mil, gå en till mil med honom. Det är samma princip. Det fanns en romersk lag, om man säger så, att på den här tiden, att en romersk soldat fick kräva av en judisk man att bära hans utrustning en mil. Bara en mil dock. Och om du då accepterar det, fast sen går en till mil med honom, då försätter du den här romerska soldaten i ett svårt dilemma. För att då bryter han mot den romerska lagen. Du tvingar honom att sluta med de här orättfärdiga grejerna eller bryta mot lagen. Och på så sätt skapar du en möjlighet för romerska soldaten att sluta med de här dumheterna. Är ni med? Gång på gång i bergspredikan ser man hur Jesus inte bara säger att liksom, gå in i ett hörn och gömma oss, utan skapa fred. Gör någonting kreativt som försätter din motståndare i en situation då han måste sluta med de här aggressionerna, inse sin dumhet och sen göra rätt för sig. Eller själv gå därifrån liksom. Det är pacifism. En annan sak jag vill nämna om det här med att skapa fred. För att det Jesus pratar om i bergspredikan, det är liksom det här kortsiktiga, när du möter, stöter på våldsamt motstånd på en gång. Men det andra jag vill säga är också att hur man skapar fred på lång sikt, det pratar Paulus om nämligen. Och det är det bibelord som jag har läst för pingstförsamlingen här säkert hur många gånger som helst nu. Här är vi inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus. Så vill ju Paulus att det ska vara i församlingen. Vilket vi ser tecken på här. Mitt ibland oss liksom. Vad beror alla konflikter på i stort sett? Fientlig nationalism. Orättvisor. I löner. Eller alltså att man... det finns en befolkning som är jättefattig och så några som är rika, till exempel. Det kan skapa konflikter. Maktstrukturer kan skapa konflikter. Och det här, säger Paulus, det så ska det inte vara bland er. Så på lång sikt ska man som pacifist skapa fred genom att ta bort de här murarna som finns mellan folk och folk som skapar konflikter. Att arbeta mot fientlig nationalism behöver inte vara fel att vara, tycka om sitt land och vara liksom nationalist i den bemärkelsen. Det är inget fel på att tycka om Sverige. Men när det skapar murar mot andra folk, då är det fel. Och det behöver inte vara fel att ha ett fint jobb. Men om det skapar orättvisor, då kan det bli fel. Och lever vi i Guds rike, då ska vi jobba mot det här och skapa fred på det sättet. På lång sikt då. Jag vill också nämna Romarbrevet 12 och 19. Där det står att hämnas inte. Utan överlämna domen åt Herren. För att när vi möter våld och inte lyckas skapa fred. Och liksom dör på kuppen. Då säger faktiskt Jesus liksom, acceptera det då liksom. Och där ser vi ett exempel på när Paulus, vilket med moderna ord får man benämna honom som en terrorist. Han var med och stenade en människa liksom. Han ledde ett mord och där de stenade ihjäl Stefanus. Och jag kan säga så här, om man är en så att säga kristen som tycker att man får använda våld, så kan man ju helt klart påstå att är det vid något tillfälle de borde ha gjort det, så är det här. När Stefanus stenades ihjäl. Det är definitivt självförsvar. Och det skulle till och med vara acceptabelt självförsvar att döda Paulus. Därför att han försökte döda de kristna liksom. Han gjorde det till och med. Så det är självförsvar om man tänker sig så. Men vad hade hänt om de första kristna hade tagit rätten i sina egna händer och hämnats? Om de hade använt våld för att stoppa våld. Vad hade hänt om de hade lönat ont med ont? Då hade ju Paulus dött innan Jesus hann kalla honom till apostel. Då hade han varit död. Då hade vi inte haft halva Nya testamentet. Då hade han inte startat alla de här församlingarna. Då hade han inte fått visa för oss vad det innebär att lida för Kristus. Och så vidare och så vidare. Så jag vill bara säga det att har man en sån, för det finns ju många kristna som har det, och säkert en och annan här också, som menar att man får försvara sig som kristen. Men då vill jag säga att då får vi problem med Paulus. För då måste vi i en bemärkelse ha, då skulle vi ha dödat honom. För det enligt mig skulle ha ansetts som rätt i självförsvar liksom. Det här med att inte hämnas, det står i Romarbrevet kapitel 12. Om man bläddrar ett blad så kommer man till Romarbrevet kapitel 13. Det är ett väldigt viktigt kapitel i det här samtalet. För att i kapitel 12, där beskriver Paulus hur vi kristna ska vara. Löna inte ont mot ont. Hämnas inte. Och så vidare och så vidare. Sen bläddrar han vänder blad. Och så skriver han Romarbrevet kapitel 13. Och där skriver han att underordna er myndigheterna, överheten. Underordna er dem. Och de får hämnas. De får straffa den onde. Liksom. De har fått svärdet. Gud accepterar att de gör det. Eller hur? Ni känner igen Romarbrevet kapitel 13. Då ställs vi här nu inför ett dilemma. För att i kapitel 12 fick vi inte hämnas, vi kristna. Vi som tillhör Guds rike, eller hur? Men i kapitel 13 säger Paulus att världsliga myndigheterna, överheten, får det. Och då ställs vi inför dilemmat. Okej, jag som inte får hämnas, kan jag vara en del av de världsliga myndigheterna? Jag får ju inte göra det. Jag får ju inte hämnas. Alltså löna ont med ont. Jag skulle ju besegra det onda med det goda. Ni vet, skapa fred. Inte slå tillbaka, utan istället försöka skapa möjlighet till fred och försoning. Hur ska jag då göra som en del av samhället? Det här är jättesvårt för en kristen. Och har ni ett svar på det här så kan ni berätta det för mig sen. För jag vet inte riktigt. Men min... Och det är det här jag försöker mena med... Ska se om vi kan få fram den här bilden igen. Den här gråzonen mitt emellan här, att å ena sidan lever vi kvar i världen, å andra sidan så tillhör vi Guds rike. Och vi vet att världen ska komma till ett slut och Jesus ska bli herre över hela världen. Liksom. Är ni med? Hur ska vi göra i det här mellanläget, den här gråzonen? Jag skulle vilja argumentera för att allting som vi kan göra som kristna, det ska vi försöka göra i det världsliga. Liksom. Så länge som vi med gott samvete kan lyda Jesus och allt det som står i Romarbrevet kapitel 12, kan vi göra det. Då ska vi engagera oss så mycket det går i de världsliga myndigheterna. Då ska vi bli politiker. Då ska vi bli allt vad det kan vara för uppgift man kan få i en världslig myndighet. För Jesus säger ju så här: ge kejsaren vad kejsaren ska ha. Och ge Gud vad Gud ska ha. Så han tycker det är okej att vi får ge till kejsaren ska ha, vad han kräver av oss. Bara vi ger Gud vad Gud ska ha. Men Petrus säger ju också i Apostlagärningarna 5 att det kan komma ett läge då vi måste lyda Gud mer än människor. Och här någonstans måste en kristen hela tiden jobba med det här och försöka dra gränsen när jag måste lyda Gud mer än människor. Och för mig har den gränsen dragits vid att döda människor, om man säger så. Missförstå mig rätt liksom, men där går gränsen för ett kristet engagemang i de världsliga myndigheterna, i överheten så att säga. Där går gränsen. Vi kan inte delta i det. För vi får inte löna ont med ont. Vi får helt enkelt inte göra det. Vi ska överlämna hämnen åt Gud. Så att så länge som de världsliga myndigheterna, så länge som kejsaren symboliskt talat säger åt oss att gör det här och det här. Okej, vi engagerar oss i politiken, vi försöker göra vårt samhälle bättre och så vidare. Men kommer vi till det läget då myndigheten kräver av oss att nu ska ni bli en del av armén, nu ska ni bli en del av det och det och det. Då måste man säga nej, enligt min uppfattning. Efter mina 15 år grubblerier har jag landat i det. Och jag har kontaktat svenska försvarsmakten faktiskt och sagt det här till dem. Jag kan inte längre vara en del av försvaret i Sverige. Och de svarade att tack för det meddelandet, men det var år 2011 så skrevs du bort från försvaret. Du är för gammal. Så det var ingen fara, men ändå. Det var skönt för mig att få säga det. Jag ska runda av. Jag vill bara slänga ut en jättesvår fråga som jag har funderat mycket på. Hur långt kan en kristen vara en del av överheten så att säga? Och då för mig, ni vet ju att mitt förra yrke, jag har haft två yrken här i livet, det är pastor och det förra var väktare. Jag har liksom fått ta del av min beskärda del av våld liksom, och kriminalitet och sådana där saker. Och hanterat det på olika sätt. Liksom. Så för mig blir det här en skala. Där väktare är på ena ytterligheten. Och krigande soldat är på den andra ytterligheten. Och någonstans däremellan är polis, tycker jag. Och där för mig, vart går den här gränsen för ett kristet engagemang i världen? Jag tycker definitivt att vi ska dra den innan man blir en soldat. Där för mig går gränsen, helt klart. Väktare, det kan vara okej kan jag tycka. Om man inte missbrukar våld, utan en väktares uppgift är ju trots allt att hjälpa folk. Och stoppa saker som tokigheter som händer på stan och sådana där saker. Polis, då har du faktiskt ett vapen och måste i absolut värsta fall döda folk. Som exempel, det som hände i Trollhättan. När poliserna går in och så har det varit en skolmassaker. Och så möter de den här svärdmannen. Han är bara ett par meter bort. Och båda poliser tar exakt samma beslut i hjärnan. De hinner inte prata med varandra för han är så nära med sitt svärd. Så de skjuter honom i bröstet. Med avsikt att totalt stoppa honom. Liksom. Inte skjuta för att skada utan för att, i stort sett för att döda. Liksom. För det, de förstår att skadar vi honom bara då kan han döda oss med det svärdet. För det är så pass nära. Så vi måste döda honom, i princip då. Indirekt tar de ett sådant beslut. Och han dör ju också. Och ingen tycker att det är fel egentligen. Ur ett världsligt perspektiv. Det var helt rätt. Det ingår i en polisuppgift att göra så. För att skydda alla andra. Det är liksom inga konstigheter. Men frågan blir då, kan vi vara beredda att göra det som kristna? Visst är det en svår fråga? Man blir ju bara, jag vet inte. Ja, så men någonstans här då går gränsen. Liksom. Och det måste man utifrån sitt eget samvete fundera över. Och jag landar i att det är en gråzon. Och att det är svårt. Men åtminstone inte stridande soldat. Jaha, där var det slut. Vad tråkigt. Det här är svåra frågor. Och jag hoppas jag kunnat liksom dela mitt perspektiv. Och så får ni själva begrunda och läsa bibelorden som det handlar om. För att skapa er en egen uppfattning.